Varmt välkomna, äntligen torsdag. Det är dags för ett nytt avsnitt av Pensepodden. Och med mig i studion har jag Rickard Engberg, analytiker här på banken. Hur är läget?
Tack så mycket, det är bra, det är bra.
Ja, övat golf, någonting här nu?
Ja, det är det jag gör på min fritid.
Ja, härligt, härligt. Den här delen av podden, den kommer att ske på engelska. So we'll switch over. Hopefully do it in English, not so much Swenglish. But we'll try our best and say welcome into the studio, Ace from yeah. Beyond Frames.
Thank you so much. Thanks for having me. And sorry for having to switch the language on you.
No worries. It's good practice for me and Richard. But you're born in America, so English is the preferred language.
Right. Yeah, exactly. Unless your listeners want to hear somebody from Förskola talking on this podcast today. I think probably best we go in English.
Yeah. So Ace, nice to have you here. We're going to talk about Beyond Frames, your CEO of this. So let's just kick it off with what's Beyond Frames?
Yeah, sure. So Beyond Frames is a video game company, primarily in publishing and the development of video games with our in-house studios. We're primarily focused today in XR and spatial computing and developing interactive software for that market.
Yeah. So what did you say? The VR or HR?
Yeah, so we're not in HR. No. But we are. So it's basically XR is sort of an umbrella term for virtual reality, augmented reality, and mixed reality. And then lately, if you've been listening to Apple, spatial computing has now entered the building. And so, we do actually develop for software in that space as well.
So. Okay, yeah. But like, so that's what differs you from other gaming companies. You're focusing your game development focus on that area, sort of.
Right. That's correct. We're founded on the idea of VR being the future of games, and so we're continuing to march down that trail as we develop and publish new titles in that space.
Yeah. So could you give us a brief how VR market has developed lately?
Yeah, it's been really explosive. I mean, I think like most consumer electronics, like everything over the sort of peak of COVID really helped. You can imagine putting a VR headset on your head while everybody was trapped at home was a pretty compelling offer to escape the confines of your apartment. But since then, you know, even if you negate the sort of COVID bump, if you follow everything from 2019 to now, there's been an incremental growth of the VR adoption from consumers over time in that space. And, a lot of that's due to the advances in technology. I like to kind of boil it down to these three C's, which is like comfort, compute, content. Realistically, the headsets have gotten cheaper. They've gotten smaller, easier to wear. The compute's allowed us to make better software for this like smaller form factor, so incredibly immersive experiences in these small headsets. So it's been a massive growth driver for the space.
And how about the pricing? The pricing has decreased heavily as well for the headsets.
Yeah, exactly. So I mean, when you're talking about headset costs, I think actually at a point, the Meta they make a device called the Quest. And the Quest 2, which was the second iteration of their Quest lineup, was only 3,000 crowns for a long time. They bumped up that price a little bit, and then they came out with the Quest 3, which is now at that price. I expect the price for the other one actually did drop back down to a lower price. But again, these devices, if you wanted to do anything in virtual reality, used to be a big PC tower that you had to connect via cord to another headset. You were talking about maybe being out 70,000 crowns to participate in virtual reality. Now we're talking about maybe being in 3,000. So pretty incredible.
So now it's comparable to other platforms.
Right.
Like the PlayStations and sort of.
Exactly. And even cheaper. So it's really good. Yeah.
And Apple, you mentioned, and I mean, few people have missed the Vision Pro, the big boom from Apple. Mm-hmm. So how has that affected the market? And they're like opening a new space, like the computing in virtual reality.
Yeah, they're definitely taking their own approach towards the space. They're really focused, I think, more on kind of bringing and replacing the laptop experience into more of like what they call spatial computing, meaning being able to see screens in a physical 3D space in where you are. But ultimately, what I think the biggest thing it's done is it's added it to the lexicon of general consumers. So like now they're people who just never paid any mind to this space suddenly are saying, oh, look at this thing Apple invented. So they might not have invented it, but I think the spirit of what Apple does in that brand. I mean, it's definitely entering way more conversations than it ever has before. So it's been really good.
Yeah. But that headset is still highly expensive. And I mean, probably the next generation or sort of will move the price lower, but
right. Like, I mean, I don't technically have any insider information on their strategy, but what I can say is they like called it a pro, likely for a reason. You know, I think early days, like they do with most of their devices, they try to get in with developers and early access users. I mean, they've a very affluent user base, so they can afford spending $3,500 US to get their hands on a headset.
Yeah.
You know, then I think, you know, the developers and users of today, the power users, are going to dictate what the roadmap's going to be for that platform moving forward, and then likely the price is going to come down to be more acceptable. So,
yeah,
exciting to see.
Very exciting. So, but I mean, let's focus in on Beyond Frames. So, could you give us like an introduction to what type of games? I mean, and your business model, sort of.
Yeah, sure. So, I mean, look, what we try to focus on is delivering on immersive experiences for people who want to play like real native VR games, right? Yeah. So we try not to take the approach of just taking what we call flat screen, so traditional gaming experience, and just bringing that into VR. And we really want you to be immersed in the world. We want you to be able to like reach and grab things and pretend you're a superhero and really kind of live out your greatest fantasies in different spaces in this new virtual reality. So you know that's really what we're focused on. A majority of our games are sold for a premium price point, but we do have a couple games in our portfolio that are more driven by games as a service. One of them in particular called Ghost of Tabor. Not sure if you're gonna. I'm sure that's gonna come up at some point. You know that's a best selling title globally for the entire industry. That game is as a games of service, meaning we sold it for a premium, and now that we're gonna be selling downloadable content, extra content at a premium for players who want to continue enriching their experience with that title. So, we sell games basically, and we also go out and we publish games for other studios, and you know. Play in all places.
And you can see that Ghost of Tabor, they recently launched like a DLC, if I'm not mistaken.
Right, yeah, they're on their third now, actually. And, you know, the attach rates for those listening as the metric we use to for the amount of content that's sort of purchased that attaches to the the base game, you know, is really up there with, if you follow games at all, some of the best games as a service titles in the market. It's following that pretty closely, which is really rare for VR, actually. So it's not a common thing. So we're really happy to see that door seems to be unlocking for the full industry, not even just us. So that's really nice to see.
And a follow-up question, which I find really interesting in your business model, is can you talk a bit about how you mitigate risks often associated with game development? Because you have to invest a lot to get a game to a market.
Right.
And then there is, well, a risk that it doesn't hit, so to say. Can you please explain how you work to mitigate these risks?
Yeah, sure. So we kind of take it on two areas. One is we have a framework for decision making that I think really focuses in on just making sure that we have a large enough total addressable market and are making the right kind of game based on a relativity scale of other things that are out there. So again, really taking, I would argue, like a traditional approach towards just how you select things and how you price things. But the other side of it is we have a pretty stringent portfolio approach, right? So we're not one of these games companies that puts out one game every several years and hopes it works. You know, bless them for attempting that. We just find that to be a little bit too risky for us. So the way that we try to do it is we have owned and operated studios that we make games through. Those games cost a little bit more to make, but we get the highest amount of margin out of them. And then we also have a lineup of games that we publish for outside studios that cost us a lot less. But on average, after, you know, five or six games, we know that at least one or two of those are going to be a substantial hit, which, again, as we've proven in our current model. And so what that does is it allows us to put more games in market, be able to get that data, make better decisions about the next games we're investing in. And then since we're spending both in the high risk, high reward and low risk, low reward areas of the portfolio, we spread our risk out quite substantially. And I said two things, but it's technically a third thing, is we go out there and we actually try to get external parties to fund our games. So what that means is they're going to take a little bit of piece of the revenue share, but overall, we don't necessarily need to take the full risk, and you know, if everything goes bad, we don't necessarily find ourselves in a bad spot. So ultimately, we spread our risk out through the portfolio. We spread our risk out through trying to find external funding. And we say funding, by the way, we're not talking about investors. We're talking about headset owners, other publishers, other people who are interested in maybe taking a little revenue share for in trade of cash. So.
And if we look at Ghost of Tabor, which has been really successful, it had an early launch last year and a full launch this year. Right. How does that fit into this model?
Yeah, so Ghost of Tabor is a great example of a game that we had. It's a third party publishing deal, meaning we went out. Combat Waffle, who's the studio that makes it, is not our studio. It's a partner studio. So we went out and found them. You know, for the most part, they had the game mostly funded themselves already. They were looking for some additional cash to make sure they could finish it and bring it to market. We were able to come in, again, much lower rates than anybody else would, be able to come in and buy a piece of that business and then get to the market. So again, you know, even if that game flopped, we wouldn't have been out very much. But because it did do well, you could see it in our numbers, we were actually doing substantially well. So that's how that model roughly works when it comes to why we do publishing in addition to our own and operated studios.
Great. And can you tell us a bit more about your pipeline the coming years?
Yeah. So we currently have six games currently in production right now. So in terms of the games that we're currently building, unfortunately, I can't say much about them because marketing would strangle me. But what we do have is, if I could talk about them at a really high level, one game is actually a sequel to one of the best-selling VR games in the world. We're really fortunate to be able to work with the original studio and their publisher to be able to bring that to market. So pretty excited about that due to the built-in audience. Again, one of the ways that we try to de-risk the bet is if it has a built-in audience, it's a little bit easier for us. Another game that we have coming out is an owned IP. I can't say more than that, but that has been de-risked basically by finding additional funding for that game as well. So that's been co-funded. And then the last game I could say in the list of games that we're developing is attached to one of the biggest intellectual properties in the world. Again, can't say much about that. I did take a few years out of games to work in Hollywood for a bit, use those contacts to try to bring one of those intellectual properties in-house so that we could develop against it. It is a VR game. We are anticipating that launching in 2026, so can't say much more about that until later. But we did just announce recently that we secured rough $2.5 million for the co-production of that so that we could, again, de-risk that title as well. For the three publishing titles we have already lined up, Combat Waffle, who made Ghost of Tabor, which is doing incredibly well right now. They also have a massive built-in audience because of the game doing so well. They have a 90,000 and growing Discord, which I think places them as the top first-person shooter-focused Discord in the world. But they're coming out with two new first-person shooter survival games, one called Grim, one called Silent North. So obviously we got behind them really quickly to try to help them bring those to market. And then we also have a smaller title called Toy Monsters, which is if I can call it, it's basically Plants vs. Zombies, but in spatial computing and mixed reality. But a ton of fun, super small studio, but a lot of heart behind that one. So excited about that as well.
So what's like the general timeline for development? And is that, does it take longer time than usual, like game developments or...
I would say it depends on the size of the game. I kind of have this litmus test for like what is average these days, and I say that it's roughly 20 million crowns over 2 years is probably like would be the average. So obviously you could swing lower than that, swing a little bit higher than that, but that's roughly where you start making a kind of game that consumers these days are asking for. And then that is again a focus of own and operated games when you're making themselves, and that's a little bit why we also get into publishing, right? Because we don't necessarily need to fund something up front and wait 2 years. There's a lot of games out there looking for support. They've already been a year in development. We really cut down our time to market in those deals. So it allows us to get to market quicker and not worry about whether or not it's going to be relevant in 2 to 3 years from now. So that's a big one.
And how do you like strengthen your network and relationship that makes you an attractive partner in those publishing deals?
Our relationships with the distributors are a big one, right? I mean, I think being really close partners with folks like Meta, with folks like PlayStation, Pico, and Apple, they really give us an opportunity to not only find the right kind of content that we know the platforms are looking for, so that we can connect them with good studios, but we kind of have inadvertently become a bit of the front door to getting access, because look, there's hundreds, if not low thousands, amounts of studios. there's only so many people at Meta and any one of these other places, we kind of become a filter for them. And so, you know, I think that relationship is really near and dear to them. And obviously we get some preferential treatment on that side, which allows us to strengthen our business.
Yeah.
So that's pretty good.
And isn't it also that if you look at the big VR manufacturers, they are actually looking for content. There aren't enough content nowadays.
Right. Yeah. I mean, they need it, right? I mean, content, ultimately the headset's just a piece of hardware without any software on it. So I think, you know, you can see it now, the amount of investments that folks like Meta and everyone else are investing in the space right now are pretty substantial. And so like they're pretty desperate for content. So folks like us become a pretty important piece to help generate more content for them and then bring it to market. So
is there any way one could like make an analogy with like the regular game development, when that was in an early stage,
right?
How long did it take until it was like mature, and where are VR right now in that context?
Yeah, it's a great. I was just thinking about this on the way here. I think actually, if you were going to compare where VR is today versus where traditional games was, we're kind of actually in the NES era. We're still in the Nintendo era. I think some people might argue with me and say no, we're in Super Nintendo, but realistically, you know what? Where we are is like we've just started to develop a piece of hardware that was consumer friendly, you know, that can be in every home and is affordable at a certain level. It still has a ton of limitations on what we could build, but those limitations are acceptable for the user base. We're quickly finding out like how far this technological advancement is going to take us. But it's really clear that we're just not there yet.
Yeah.
So again, it's exciting to see where we are. And I think sometimes people do make the mistake of comparing stuff happening in VR to things happening in like the latest generation of consoles, but that we're nowhere near there yet. And it's a much different experience. So that's where I would make the comp.
Yeah. Interesting. So, Richard, when you look at Beyond Frames as an analyst, what do you think is good for the investors to take with themselves, or type of company?
Well, what I really like, which I made very clear when I wrote my initiation coverage report, is this risk-sharing model that we are talking about today. That, I mean, I've been looking at both PC games and console games before, and it's always like, well, we have this budget, it might be this launch, we are depending on this title. And I really like the approach that Beyond Frame has taken in order to mitigate those very common risks within games development, and also being able to show that they are basically had publishing a blockbuster, so to say.
Yeah, very interesting. And I mean, it's still, as you say, early days. A lot of things happening in VR. Things are moving quickly. So it's going to be super interesting to see where this develops in the future.
Right.
Ace, thank you so much for joining in here on the Pensa Pod.
Yeah, thanks for having me. Really appreciate it.
Yeah, thank you.
Thank you.
Då är vi tillbaka och vi byter över till svenska igen. Jag är fortfarande med mig Rickard här i studion. Du, jag tänker Rickard, du har gjort en initiering på Nivika Fastigheter. Så jag tänkte vi ska dra det caset.
Ja, det stämmer bra. Nivika Fastigheter är ju ett av våra Penser Access by Carnegie-bolag. Aktien handlar kring 32 kronor och vi ser ett motiverat värde på 40-44 kronor. Och vi kallar ju Nivika är som sagt fastighetsbolag, och vi kallar Nivika i vår analys och initiering för substansrabatt innanför 70-skyltarna. Så jag tänkte berätta lite varför det är så här och vad vi gillar i caset. Och om man börjar då, så det är framförallt tre aspekter jag gillar med Nivika. För det första så har man en väldigt stark lokal förvaltning på de orter man finns i. Största orterna man är i är Jönköping, Värnamo, Växjö. Sen har man även ett bestånd på västkusten. Jag har varit runt och besökt de här bestånden och som sagt, de ligger nära varandra i starka mikrolägen. Och det här tycker jag är väldigt viktigt, för det möjliggör ju en god förvaltning, det minskar vakansrisken och det gör att man kan visa stabila driftsnetton och även genomföra en väldigt god projektutveckling. Vidare om vi tittar lite på då Småland som region, så är det, man har ju 60% av värdet är kommersiella fastigheter. Småland som region är ju en urstark region. Många tittar på makrofaktorer. Låg arbetslöshet, god ekonomisk tillväxt, väldigt höga poäng i sådana här scorer för företagande och liknande. Mm. Och här är ju Nivika. Motparterna är till drygt 24% av hyresvärdet är industri och logistik. Och då är det mycket, mycket tillverkande bolag och ja, andra former av lager helt enkelt.
Och det känner man ju till i många småländska duktiga bolag.
Ja, exakt. Ja. Man åker runt och man känner igen många börsfavoriter när man åker runt i de här regionerna och tittar. Den andra aspekten, det är att man kommer se en hög tillväxt i förvaltningsresultatet under vår prognosperiod. Tittar man då perioden, det blir lite klurigt om man har brutit räkenskapsår, 23-24 till 25-26 så kommer man växa förvaltningsresultatet med i snitt nästan 9%. Mm. Och man har även en väldigt stark finansiell ställning. Loan to value är lågt, vilket är positivt i dessa dagar. Och en väldigt intressant aspekt med Nivika är ju att om man tittar på hur finansieringen ser ut så har man en relativt kort ränteminnestid. Vilket gör då att ser man om marknadsräntorna skulle börja sjunka så kommer det väldigt snabbt få genomslag på Nivikas resultaträkning.
Mm, just det.
Och slutligen då, om vi avslutar den här sammanfattningen med varför jag gillar dem innan jag går in lite på djupet, så gillar jag värderingen i Nivika. Man värderas på en substansrabatt om kring 50%. Det är rätt intressant. Man värderas i paritet med bolag som endast äger bostadsfastigheter. När bostäder egentligen är 35% av hyresvärdet och kommersiella fastigheter då resten. Och jag tänkte att vi kan gå igenom lite hur jag ser på den här värderingen lite längre fram.
Ja, men bra sammanfattning. Vad tänkte jag? Det är inte så många år sedan de börsnoterades. Det grundades väl 2000, eller 2000 menar jag. Och sen kom in på börsen då för några år sedan. Och just den här korta räntebindningen har väl varit ett stort fokus för bolaget. Det var tufft i vägen upp, men kommer ju då nu gynnas på vägen ner.
Ja, alltså så här, man kan ju säga så här. Sen de kom på börsen. De kom in på börsen, jag tycker ett väldigt fint bestånd. Mm. Under förra året så genomförde man bland annat en företrädesemission, vilket gjort att man är väldigt finansiellt stark nu. Tittar man på hur mina estimater ser ut så har man en av de lägre då, loan to value bland bolagen jag följer. Och det här tycker jag är viktigt att belysa det här, för det här... Mm. Perceptionen om man tittar värdering är att loan to value skulle vara betydligt högre. Mm. Men man är väldigt, väldigt välskötta. Och om man då tittar på den här starka lokala förvaltningen. Någonting som man belyser här att man är välskötta. Man har en extremt god lokal kännedom. Är ju att man på de här orterna är aktiva. Hittar man nya affärer att göra. De här affärerna gör man på en väldigt, tycker jag, attraktiv värdering. Mm. Och allt annat lika så kommer stiga direktavkastningen i beståndet, vilket gör att att förvaltningsresultatet kan fortsätta växa snabbt. Och jag tror att, som sagt, man kan prata om floskler som att om en lokal förvaltning är viktigt, men jag var faktiskt nere för några veckor sedan och åkte runt och besökte en ganska stor del av beståndet faktiskt. Och där ska man ju se vikten av det här, för då ser man att okej, ja men här har man en fastighet. Man har kunnat köpa råmark i närheten. Mm. Det kan leda till expansionsinvesteringar hos kunderna. Kunderna behöver växa. Så det här tycker jag verkligen är en av de viktigaste aspekterna hos bolaget. Att förstå att man är bäst på det man gör på den här marknaden. Ja.
Och inte minst då nu när det har varit en del hyreshöjningar i och med indexeringar har gått upp. Så att man har nära dialog, tänker jag, med kunderna, med hyresgästerna. Så att de... Ja. Klarar av det.
Ja, exakt. Och det är ju en aspekt som driver då tillväxten i förvaltningsresultat. Det är ju att på alla kommersiella avtal man har som är relativt långa så har man ju en indexering. Och det här betyder ju att hyrorna höjs i paritet då med inflationen varje år. Ja. Och någonting som är viktigt att belysa här, tycker jag, är när man har, som Nivika, en väldigt hög, en hög andel med, ja, men industri och lager, är att tittar man på hur hög andel fastighetskostnaden är från, av omsättningen från, ja, men industri och lagerbolag, så är det en ganska låg post.
Mm.
Och alternativet för många av de här bolagen skulle ju vara att äga sina egna fastigheter. På kontorsmarknaden är ju lite annorlunda. Där kan du ju lättare, om det blir mindre, flytta. Men här är som sagt alternativet att äga och bygga eget. Hyreskostnaden är en tämligen låg del av omsättningen, vilket gör att, ja, men indexeringen fungerar bra och man bygger ett starkt kassaflöde.
Just det. Och Nivika då, de grundades ju i Småland och sen har man expanderat. Man är ju fortfarande väldigt stor i Småland, men har ju klivit över lite mot västkust, Västra Götaland. Det är fortfarande det området som man själv ser att man ska expandera inom, eller?
Jo, men det är här, som sagt, nyckeln i bolaget är den starka lokala förvaltningen. Mm. Och man har byggt den på de här orterna i Småland. Det segmentet man kallar västkusten, där det är också på väldigt, väldigt orter med, kallar det, stark makroekonomi, men hög befolkningstillväxt, låg arbetslöshet, och ja, där det finns bolag som expanderar. Så det, jag tror det är lite så man har letat och det är så man hittar fastigheter.
Just det. Vad tror du, Rickard, skulle aktiemarknaden behöva för att kunna stänga det här rabattgapet som vi ser just nu? Vad är det, tror du, marknaden förväntar sig framåt?
Nej, men jag tror ju, som sagt, jag tänkte att vi kan gå igenom lite hur jag tänkte när jag värderar. Men ja, jag tror att allting handlar ju om perception. Det är viktigt att bolaget kommunicerar, som man ser nu att man genomför nyuthyrningar, man fortsätter med sin projektutveckling, man kommunicerar tillträden och man kommunicerar de här förvärven man hela tiden gör som kompletterar beståndet. Samt att det kommer vara en tid nu, kanske några månader, då det blir lite lugnare på fastighetsmarknaden och räntemarknaden. Det kommer ju allt annat lika gynna fastighetsbolagen. Och jag pratar lite mer om värderingen då.
Mm.
Det jag har gjort är att jag har ju tittat på NAB, eller substansvärdet på bolaget. Och sen har jag delat upp det då egentligen i tre delar. Lagerlogistik en del, bostäder en del och då det övriga beståndet en del. Och 50% som man handlas till nu i rabatt, det är ju paritet med bostadsbolag. Och jag gillar ju räkna lite, och tittar man också på vad jag kallar implicit avkastning på eget kapital, så är den väldigt hög just nu. Det är då avkastningen på eget kapital i förhållande till hur man värderas till eget kapital. Den ligger högt. Och tittar man då på hur jag har genomfört min värdering, så jag har tittat på NAV. Jag har delat upp de här tre delarna. Sen har jag börjat då tittat på lagerindustridelen. Här har jag satt ett pris NAV 1. Och det ger ungefär 15 kronor per aktie.
Mm.
Sen på bostadsdelen då av beståndet har jag satt ett pris NAV på 0,5. Det är ungefär 13 kronor per aktie. Och vi är uppe i 28 kronor, vilket är nästan uppe på dagens kursnivå. Och det övriga beståndet har jag satt ett pris NAV på 0,6 på. Det är ytterligare 14 kronor. Så de här 15 plus 14 plus 13, det blir då vårt motiverade värde.
Just det. Kan vi ge lite belysning vad det här övriga beståndet? Det är oprojekterad mark och...
Ja, jag skulle säga att om vi tittar då på hyresvärdet då.
Ja.
Bostäder är 35%.
Just det.
Industri och logistik är 24%. Kontor 13%.
Okay.
Samhällsfastigheter 10%.
Ja.
Så det är ett blandat kommersiellt bestånd helt enkelt.
Ja. Och de värderingsparametrarna, det är lite hur övriga peers inom de sektorerna.
Ja, exakt. Ja. Jag har tittat lite på hur bostadsbolagen handlar.
Mm.
Ja, de handlar till en hög rabatt. Varför det? Jo, men avkastningen på eget kapital har varit tämligen låg.
Mm.
Men ser man på Nivika så har man en betydligt högre avkastning på eget kapital. Och det gör att då ska man inte handla på den här rabatten, tycker jag.
Spännande. Bra sammanfattning av Nivika. Och man kan ju läsa hela din analys på Penser Access by Carnegie, om man nu vill ta del av den.
Och man kan även lyssna på en intervju med grundaren och vdn från vår bolagsdag som börjar finnas ute på Pencilplay nu.
Spännande, spännande. Stort tack för detta och blir spännande att följa framåt. Och tyckte det var en fyndig inledning. Hög rabatt inom, innanför 70-skyltarna.
Det kommer faktiskt från grundaren. Han har sagt att han köper ingenting utanför 70-skyltarna.
Ja, men det är en bra princip.
Ja.
Småländsk affärsman.
Ja.
Bra. Rickard, stort tack för detta.
Tack så mycket. Hej.
Vi är tillbaka och jag säger välkommen in i studion, Örjan, analytiker här på banken.
Tackar, tackar.
Du, Örjan, förra veckan då pratade vi vind. Det var vindkraftsbolagen, de har ju givetvis lite sol också. Men nu tänkte jag vi ska prata bara solenergi, midsummer.
Ja, det ska vi göra. Precis som du säger, midsummer är ett rent solbolag. Jättekort, och vi har ju ett motiverat värde på 270-330 kronor. Det är alltså ingen riktkurs som ska nås i någon tidshorisont, utan det är ett värde som vi har räknat fram och som använder då i vår analys.
Ja.
Men bara för att repetera lite grann vad det här handlar om. Det är ju en producent av solcellsutrustning och det är alltså ingen installatör. Och i princip alla andra bolag som man känner till inom solcellsbranschen jobbar med installationer, men alltså inte midsummer, utan de gör utrustning, det vill säga solceller. Och det är ju fortsatt en unik producent av solpaneler mot i princip alla konkurrenter. Och det är ju så att midsummerspaneler, de är betydligt lättare. De produceras av helt andra material. Det är rostfri plåt och halvledare. Och så produceras de i Sverige, i Järfälla för att vara exakt.
Just det.
Och om man jämför då med traditionella solpaneler som de flesta förknippar ändå den här verksamheten med, så består ju de av kisel och glas och aluminium. Och där sker en väldigt stor del av produktionen i Asien och Kina. Och dessutom har de midsummerspaneler ett väsentligt lägre koldioxidavtryck eftersom den här traditionella panelproduktionen är väldigt, väldigt energiintensiv och då framförallt produceras med kolkraft.
Och hur står sig effektiviteten mellan deras och...
Den är lägre om man tittar per kvadrat meter eller kvadratdecimeter. Men det som skiljer det här är ju också att traditionella panelerna görs i väldigt standardiserade mått, eller enbart standardiserade mått kanske man ska säga, som en gånger 1,6 meter. Och det gör att man kan bara täcka en viss del av taket. Det finns ju skorstenar och trappsteg och alla tak är ju inte byggda så att de ska passa just måttet en gånger 1,6 meter. Och där har ju midsummerspaneler en betydligt bättre möjlighet att täcka större delen av taket, för det kan anpassas helt efter takets mått.
Just det.
Och så det kompenserar en del av den här lägre effektiviteten, och dessutom installationen mycket enklare och billigare, vilket kompenserar också för den lägre effektiviteten. Så att ur kundens perspektiv blir skillnaden ganska liten i slutändan.
Och nu är ju då Järfälla produktion, men man håller på att öppna i Italien. Hur ser planen ut där?
Planen ser ju ut att vara fortsatt on track. Man har byggt upp fabriken nu under lång tid och levererat all utrustning. Och håller sakteliga på att skala upp produktionen under första halvåret här. Och så vitt jag förstår så går det fortsatt enligt plan, och det handlar nu om att få de sista bitarna på plats och verkligen börja producera och leverera från den här fabriken.
Och det kommer ju väsentligt öka produktionskapaciteten.
Ja, jag säger att jag har nog aldrig varit med om en sån uppskalningsnivå som midsummer ägnar sig åt. Man har ju nuvarande produktion på 1-2 megawatt eller kanske upp till 2-3 megawatt i bästa fall i den nuvarande fabriken. Och Italien ska då producera 50 megawatt. Så vi pratar ju om en faktor en tvåsiffrig faktor när det handlar om att skala upp produktionen. Och det kan ju tyckas som väldigt riskfyllt, men det här är ju samtidigt, det bygger på teknik som bolaget har ägnat åt under väldigt lång tid. Man har producerat den här produktionsutrustningen under många år och sålt den till externa aktörer. Så att det är inte så riskfyllt som det kanske kan tyckas vid en första anblick. Dessutom är den här produktionen ganska automatiserad.
Just det. Och den har ju varit delfinansierad av bidrag.
Det stämmer, precis. Du har koll på läget. Det är ju den italienska staten som vill
vill skapa en inhemsk industri i den delen av Italien där det här ligger då, det är södra Italien. Så att de har fått en hel del bidrag från den italienska staten och det ska den sista delen betalas ut nu under våren och det verkar väl som det också är på plats.
Ja. Och nu då har man ju, det kommer under året då skalas upp och produktionskapaciteten väsentligt ökas. Hur ser efterfrågan ut? Och om vi kan ge lite ljus på det.
Ja, men det här, den ser bra ut. Mm. Och man kan ju säga att man tar den här produkten, de här lätta panelerna som produceras med enligt kundspecifika mått, så gör det att Midsummer kan adressera ett marknadssegment där konkurrensen från de traditionella panelerna i princip är obefintlig. Och det gäller framförallt stora platta tak som inte tål vikten av traditionella paneler. Varje sån här panel väger ganska mycket. Det är en bra bit över 20 kilo. Och när man pratar stora industritak, som det här oftast handlar om, då blir det en väsentlig vikt. Och de flesta, det finns många tak som inte är anpassade för den här belastningen. Mm. För när man byggde de här fastigheterna, då hade man inte tanke på att man skulle lägga på massor med solpaneler. Och vi har räknat lite på det här och kommer fram till att det kanske är en TAMD och Total Addressable Market som är i det här segmentet då, stora platta tak där det finns en viktbegränsning som är någonstans på 130-150 miljarder kronor per år, svenska kronor då. Och det överstiger ju vida bolagets både nuvarande kommande produktion under all framtid. Så det finns en väldigt stor marknadspotential.
Och är den orienterad till Europa? Eller tänker
det,
vi?
Det är Europa. Ja. Det är på Europa-basis, precis. Och det som har lite hänt lite på slutet nu, det har kommit en hel del en del ny information och det har fått aktierna att reagera. Ganska häftigt får man väl säga. Och jag tycker den största nyheten är att bolaget har gått igenom en lång certifieringsprocess i Frankrike. Och man har nu ingått ett samarbete med Supra Solar som är ett dotterbolag till ett av världens största takmaterialföretag som heter Suprema. Och samarbetet går ut på att Supra Solar kommer att integrera Midsummers paneler i sina takmembran. Och jag anser att den här nyheten är väldigt positiv men blir ändå lite överraskad över aktiens reaktion på det hela. Till saken hör att Frankrike är en väldigt intressant marknad. Jag har gått igenom och tittat på skillnaden mellan produktionskostnad med Midsummers paneler och elpriset, vad alltså kunden betalar. Och just Frankrike sticker ut som ett av de bästa länderna vad gäller skillnaden mellan produktionskostnad och vad man sparar när man producerar med de här panelerna. Och för att översätta då till svensk perspektiv så skulle skillnaden vara 2,4 kronor per kilowatt. Det är alltså det man skulle spara genom att sätta upp de här panelerna på taket. Och det är ju en väldigt bra investeringskalkyl för den som då investerar i solenergi.
Och Frankrike sticker ut där, menar du? Eller?
Ja, Frankrike sticker ut. Ja. Det bästa landet i den här aspekten, det är faktiskt UK. Ja. Sen kommer Frankrike på andra plats av lite större länder i Europa. Man kan ju tro att förutsättningarna är de bästa i Italien, Spanien till exempel. Mm. Där solen skinner lite mer, men där finns en annan relation då mellan just skillnaden mellan vad man sparar och vad man faktiskt betalar för utrustningen. Och för att översätta det här till svenska förhållanden då, ska man säga att den här skillnaden som är uppe på 240 cirka kronor per kilowattimme, den är bara 50 öre i Sverige. Mm. Så det är en faktor 5 hur mycket mer kunden tjänar på att faktiskt sätta upp de här panelen. Så jag har sagt förut, säger det igen, Europamarknaden är väldigt intressant för Midsummer.
Just det. Och när du skissar på det här framåt då, kan vi, det är ju, nu ska man komma igång med produktion och sen, det kommer ju leda till en ganska kraftigt ökad tillväxt och sådär. Kan inte du bara ge lite ljus på din analys framåt?
Ja, och det är ju fortfarande så att osäkerheten här är väldigt stor. Det är viktigt att beakta att risken i prognoser är stor i och med att det är en så pass stor expansion det handlar om ändå. Men jag tror att man kommer kunna öka produktionen under det här året till full kapacitet någon gång mot slutet av 2024. Och min bedömning är att efterfrågan är väldigt stark på just solpaneler i Europa. Vi har pratat om det förut, att vi har en klimatförändring som gör att det blir varmare på sommaren relativt tidigare och inte lika kallt på vintern, vilket gör att det är mer elkonsumtion på sommaren. Och så har vi just det här med problemet med klimatförändringar, vilket sätter käppar i hjulet för både vattenkraft och kärnkraft. Mm. Och återkopplingen då till Frankrike är att just i Frankrike är ju ett land som har mycket vattenkraft och kärnkraft, Och det är där de här problemen verkligen kan uppstå, att det blir ont om energi i sommartid. Och det talar ju för solenergi återigen. Men återigen, stor osäkerhet prognoserna, men jag bedömer att man borde kunna få upp den här produktionen till full kapacitet mot slutet av året. Och tittar man på de marknadsprognoser som finns vad gäller solenergi i Europa och den tillväxt som förväntas, så är det ett väldigt stora tal framöver, därför att återigen, det är ett kraftslag som inte kräver så mycket tillståndsprocesser, det är distribuerad kraft, det kräver inte stora investeringar i elnät, och det gynnar ju den som sätter upp det här på ett väldigt direkt sätt. Man sparar pengar egentligen från första stunden som den här investeringen kommer upp. Och sist men inte minst, man nyttjar ju en resurs som egentligen aldrig nyttjas till någonting annat. Det är tak.
Ja, precis. Bra summerat. Jag tänker, Örjan, lite avslutningsvis då, vad vill du se, eller vad tror du vi ska se, kommer att se från bolaget under året här?
Jag tror att man kommer ha ett fortsatt nyhetsflöde vad gäller produktionen. Mm. Det kommer också finnas ett nyhetsflöde kring den nya megafabriken i Sverige som man bygger på. Det handlar ju om att man har fått ett EU-bidrag eller fått besked om ett EU-bidrag om man kan ordna motfinansiering. Så där kan vi tänka att det kan komma nyheter kring motfinansiering för den här nya fabriken, var den ska placeras. Och naturligtvis så kan det komma nya typer av samarbetsavtal som det man levererade då med Sopra Solar här. Och det tror jag är rimligt att anta. Bolaget jobbar ju hela tiden nu med att få ut sina produkter. Ja. Och där tycker jag det känns som de har rätt fokus just nu.
Ja. Bra. Spännande. Stort tack för det, Örjan. Och vi får säkert anledning att följa upp detta under året.
Framförallt i slutet på juni kanske.
Ja.
Då har vi midsommar här i Sverige.
Det har vi. Örjan, tack för det. Och stort tack till er lyssnare som hänger med oss varje vecka. Och ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Hej.
Tack.
Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter, och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.